Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 27, del 3 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1894. Men först en kort resumé. Vanja har flytt till Sartuninus, hennes dotter Sonja är kvar på slottet och misstas för att vara vålnaden. Förstinnans son har kommit till Tyresö för att berätta att hennes tidigare make förlåtit henne. Kapitel 27. Försmådd, del 3.
Helgonen vare mig nådig om försten får veta att hans gäst trängt hit upp, sade hon högt och darrande vid varje ord.
Försten skall icke få veta det, inföll Wilhelm lugnande. Marsha fäste sina blickar på Sonja, som stod där lugn, nästan med ett leende på sina läppar.
Men ni vet ej hur ni kan skada mig, herre, nästan viskade Marsha fram. Försten äger större makt över mig än ni anar. Jag är hans livegna. Vet ni vad det betyder, herre?
Jag vet nog vad det kunde kosta er i Ryssland, men här i Sverige har ni ingenting att frukta av förstens makt. Marsha betraktade honom förvånad. Kunde han verkligen beskydda henne och göra något för henne? Hon hade tröttnat på det instängda livet i tornet och tillika känt att hon med varje dag förlorat allt mer välde över den unga flickan. Den unge mannen hade verkligen rätt uti att detta hemlighetsmakeri ej kunde bestå i längden utan upptäckt. Att fly från Tyresö med Sonja mötte visst ingen svårighet, då försten och förstinnan tog så liten del av dem. Det var mer än undligt att det så blint litade på Marsha, men så hade hon ju också i många år troget vakat över Sonja. Men hur okunnig Sonja än naturligtvis var, hade naturen istället utrustat henne lika rikt på själens som kroppens vägnar. Hon förstod så väl att på ett fyndigt sätt locka ur Marsha allt vad denna visste om hennes sorgliga öde, och fastän det kunde fattas en och annan länk i hennes bedrövliga historia, så anade Sonja dock att den största orättvisa begicks mot henne och att någon hade mycket på sitt samvete visavi hennes grymma fångenskap.
Säg mig, hur kom ni hit in, herre? Frågade Marsha slutligen Wilhelm,
som fullt och fast hade beslutat att vinna henne på sin sida.
Dörren stod öppen. Har du öppnat den, Sonja? Skrek Marsha med uppbrusande vrede. Ja, jag gjorde det medan jag väntade min befriare. Han kom till mig i drömmen och lovade att föra mig från Tyresö, långt bort härifrån. Jag hälsar er därför välkommen, sade hon och räckte Wilhelm blygt handen.
Gör er beredd att när som helst följa mig, svarade Wilhelm, varm om hjärtat, då han nu kunde fullt se den unga flickans underbara fägring. Aldrig hade något kvinnligt väsen gjort ett så djupt intryck på honom som Sonja. Han hade hittills aldrig ens i drömmen erfarit den känsla som nu med hela sin kraft bemäktigade sig hans själ. Men det var någonting så djupt, så översällt lyckligt, att han önskade att denna stund måtte räcka hela livet igenom. Hans ögon vilade oavbrutet på Sonja, som ömsom rodnande, ömsom bleknande, lika fast besvarade hans blickar. Ingen del av dem förstod att förställa sig. De visste så väl båda att de älskade varandra och att detta ögonblick avgjorde hela deras framtida öde.
Marsha, sade Wilhelm plötsligt, brytande den förtrollning var i hans hastigt uppflammande kärlek hade försatt honom. Ni bär ansvar för ett förfärligt brott. Ni äger ingen rätt, trots förstens befallning, att hålla denna unga flicka inspärrad här. Det skall komma en dag då ni, liksom försten, skall anklagas och straffas.
Håll, avbröt Marsha och steg upp, men självande så häftigt att hon måste stödja sig mot bordsskivan. Väl vet jag att jag ej äger någon rätt över Sonja, men min husbonde är den som befaller över mig, och jag har aldrig lärt annat än slavens lydnad.
vad kan man väl då straffa mig för? Det skall ni nog få erfara i sinom tid. Villen talade så strängt att Sonja började, liksom Marsa, att frukta det värsta.
Nej, nej, utbrast Sonja och grep honom om armen. Inte vill ni gamla Marsa något illa. Hon har alltid varit god mot mig. Hon kunde ha varit stygg och mitt lidande hade då kunnat vara långt värre.
Åh, Sonja, varför har du gjort mig detta?
Utbrast gumman och sjönk ned igen på stolen, lutande ansiktet i händerna och brast i tårar.
Wilhelm rördes av hennes sorg och fruktan. Han klappade henne sakta på axeln, lugnande och tröstande.
Ni har visst ingenting att frukta för, Marsa, då Sonja icke vill anklaga er. Men hon skulle kunna göra det en dag, och det var bara det jag ville låta er veta.
Se så, låt mig nu få höra allt som rör Sonja. Jag har ju sagt att jag ska göra allt för henne och er.
Men vem är ni då? Frågade Marsa. Låt mig åtminstone få veta vem ni är, om jag ska kunna ha förtroende för er.
Mitt namn är Wilhelm Wildebrand.
Wildebrand? Marsa spände ögonen i honom. En släkting således till förstinnan.
Ja, en så nära släkting som möjligt. Jag är förstinnan Saltykovs egen son.
Är ni hennes son och dock så olik henne?
Det tycks vara en guds skickelse detta, tillade hon mumlande.
Ja, ni må då få veta allt vad som rör Sonja. Ty jag inser allt för väl att ni icke låter nöja er med mindre. Men för mig genast bort ur förstens närhet. Jag ber er det på mina knän. Ty han skulle eljest med egen hand piska ihjäl mig.
Nej, jag kan ej säga något. En ed binder min tunga och bryter jag denna ed blir helgonens vrede ännu större.
Wilhelm växlade ett ögonkast med Sonja.
Försten har således avtvingat er en ed.
Ja, nåväl. Jag behöver icke höra något mer än jag redan fått veta.
Sonja kan nog själv tala om sitt livshistoria.
Du har själv talat om min stackars olyckliga mor, Marsa, inföll Sonja. Hon levde här hos dig men lyckades rymma.
Marsa svarade med en stum blick.
Kanske lever hon än, Marsa. Försten skickade henne ju till Ryssland.
Vad vet jag, viskade den gamla rörd.
Men helgonen förbarmade sig nog över henne.
Hon är säkert död, Sonja.
Tro att din mor är död, ty det vore lyckligast för henne.
Wilhelm hade satt sig på en bänk som stod invid ena väggen. Han hade dragit Sonja ned vid sin sida.
Marsa hörde hur hon med sakta mild röst förtällde historien om sitt enformiga olyckliga liv.
Sonja visste mera än vad Marsa anade och talade om händelser som denna icke velat yppa för Vanjas dotter. Men Sonja hade uppsnappat så många ord som undfallit Marsa då denna någon gång berusat sig. Och så hade ju Marsa även själv ofta pratat bredvid mun, trots den ed hon höll så helig.
Slutligen hade Sonja ingenting vidare att tillägga.
Se där har ni mitt förflutna livs historia, sade hon med en smärtfull suck. Ni kan väl ej undra på att jag gripits av en omotståndlig längtan efter friheten.
Nej, men det förvånar mig blott att ni kan vara sådan ni är och att ej ert förstånd blivit rubbat.
Stackars lite, kunde han ej annat än tillägga.
Icke längre mäktig att tillbakahålla en frambrytande tår.
Men ni skall bli hämnad.
Nej, jag fodrar ingen hämnd, men rättvisa, och det ska jag utkräva åt er.
Jag begär endast friheten, och den skaffar ni ju mig.
Hon visste ej med vilken ton hon sade detta, men han hörde hur hon ensam till honom satte all sin lit, allt sitt hopp.
Ja, så sant som det finns en Gud skall jag befria er, tillade han lidelsefullt och drog henne in till sig, helt nära in till sitt hjärta.
Farväl, Sonja, tänk på mig, jag måste nu gå.
Kom snart tillbaka, ack jag ber er därom, sade hon med ett barns uppriktighet.
Marsa släppte honom ut genom den dörr som ledde till förstugan, varest gästrummen vore belägna.
Den första Wilhelm mötte var Olga, som passade på ett tillfälle att möta honom.
Nå, sade hon och gick tätt in på honom. Vad fann du i tornet?
Vålnaden kanske, skrattade hon.
Men var dock nog barnslig och fördomsfull att tro på en sådan.
Nej, ingenting. Jag sökte igenom varje vrå, men fann intet.
Ser du således att allt är sanning, som sagt, som vita frun?
Kanske, men tala ingenting därom, Olga.
Jag ska nog utforska vem hon är.
Ja, vi får väl se, sa Olga, koketterande för honom.
Wilhelm fann det klokast att visa Olga all möjlig uppmärksamhet för att riktigt kunna dölja den upptäckt han hade gjort. Dagen därpå fann Wilhelm ej något tillfälle att smyga sig upp i tornet till Sonja. Han hade Olga som vaktade över varje hans steg. Han måste tillbringa varje timme med henne, försten och sin mor. Detta kändes olidligt för honom, och med bästa vilja hade han svårt att hålla sitt humör i jämvikt. Wilhelm hade under dagens lopp fällt ett och annat ord om sin förestående resa till Schweiz, och han kanske aldrig mer skulle återse Sverige. Olga visade så uppenbart sin bedrövelse däröver att hennes morbror föresatte sig att redan samma kväll tala vid den unge mannen. Wilhelm fick således genom kammartjänaren en särskild kallelse att infinna sig i förstens rum. Det var nästan med förvåning som Wilhelm inställde sig hos honom. Hans mor var närvarande. Vad kunde allt detta betyda? En viss högtidig stämning kändes i själva luften då han inträdde i det upplysta gemaket. Försten, som han ändå på sätt och vis måste betrakta som sin styvfar, kom emellertid emot honom mycket vänligt, ja nästan kärleksfullt. Wilhelm såg på honom förvånad, nästan häpen. Ethel gjorde endast en vänlig inbjudande rörelse med handen, ingenting vidare. Wilhelm satte sig, bidade vad som skulle komma. Du har idag så tydligt omnämnt din avsikt att lämna Tyresö, började försten, att vi icke kunnat annat än taga dina ord på allvar. Men icke ska du lämna oss utan att tänka på ett återseende, Wilhelm. Hava icke din mor och jag bevisat dig all möjlig godhet och vänskap?
Ja, helt visst, och jag tackar er hjärtligt därför, svarade Wilhelm och räckte dem sin hand.
Jag vill icke hindra din resa, min son, fortfor försten. Vilkens ord gjorde ett smärtsamt intryck på Wilhelm, ty detta, min son, påminde honom om hans älskade oförgätlige fader, vars kärleksfulla stämma döden för evigt hade tystnat. Res, skapa dig den framtid, vilken jag tror dig fullt vuxen. Men tag även lyckan med dig.
Wilhelm förstod ännu ingenting.
Tag lyckan med dig, i min systerdotter, återtog försten efter det uppehåll han med beräkning hade gjort. Åt ingen annan man än dig, Wilhelm Wildebrand, son till min egen maka, vill jag överlämna mina rikedomar. Olga älskar dig. Hon är visserligen ännu ung, men er ålder passar bra tillsammans. Alltså välsignar jag ert blivande äktenskap, mina kära barn.
Ethel hade betraktat sin son och ögonblickligt uppfattat hans tänkesätt. Hon drog en suck av lättnad, ty hon önskade för allting i världen icke detta giftermål. Hennes eget barn var ständigt hennes onda samvete. Han måste därför bort så att hon kunde återtaga sitt förra lättsinniga levnadssätt och få lugn och frid. Först Saltykov, som hade gjort sig den föreställningen att den unge 23-åriga mannen med uppsträckta händer skulle mottaga hans storartade anbud, blev icke så litet förvånad att Wilhelm satt tyst, orörlig med blicken sänkt mot golvet, utan att komma sig för med något svar. Wilhelm upplyftade hastigt sina ögon, vilka uttryckte allt annat än glad överraskning. Det låg någonting mycket allvarligt och bestämt i hans ansiktsdrag, som kom honom att se ett tiotal år äldre ut än han var.
Jag känner mig oändligt smickrad av den ära som vederfares mig, och jag vet sannerligen icke
på vad sätt jag gjort mig förtjänt därav, men han talade lågt, sökande efter ord för att rätt kunna uttrycka sig. Jag är ännu allt för ung för att tänka på att gifta mig och skapa ett hem. Bah, utbröt försten. En rik man gifter sig aldrig för tidigt. Men jag vill icke övergiva mitt levnadsmål. Jag vill ej avsluta mina studier, fortfor han. Ännu återstår mycket innan jag blir en självständig man. Min lycka ligger icke i rikedomen. Den lycka jag söker är en helt annan. Ett mödosamt, strävsamt liv ligger framför mig. Jag vet det, och det ska bli min sanna ära. Att söka göra mig vuxen mitt kall. Jag är ännu alldeles för ung att binda mig vid en kvinna. Och jag tror ej heller att Olga skulle bli lycklig med en man som icke får mycket tid övrig för henne.
Se, så är det ingenting annat, så kan nog Olga rätta sig därefter, avbröt försten en smula avväpnande, emedan han önskade att Wilhelm skulle slå alla studier ur hågen och endast leva rikedomens bekymmerslösa liv. Det är åtskilligt annat också, fortfor Wilhelm, som tyckte att det var bäst att göra slut på detta samtal så fort som möjligt. Må hända är Olga icke för ung att gifta sig. Det beror ju alldeles på hur ni och hon uppfattar denna viktiga sak. Men, tillade Wilhelm lugnt och med eftertryck, jag älskar ej Olga. Om jag någonsin gifter mig kommer det att ske av kärlek. Verklig innerlig kärlek. Ty att leva tillsammans med en varelse hela sitt liv utan denna känsla, det har jag sannerligen icke mod till. Han hade stigit upp under det han talade, kastade sitt huvud stolt tillbaka och fäste en genomträngande blick på modern, varpå han med en bugning avlägsnade sig. Jag borde ha följt ditt råd, Ethel, sade Gregor, där han gick med tunga steg över golvet. Att tänka Olga försmådd av en sån där spoling som ännu icke skapat sig en ställning i livet, det är verkligen harmfullt. Varför bjöd jag ut henne åt honom? Då vilken annan man som helst med rang och anseende skulle skatta sig lycklig över att bli släkt med mig. Ja, varför gjorde du det, inföll Ethel. Jag sa ju att det inte skulle lyckas. Han måtte väl vara nog klok och lämna Tyresö. Min son ska icke berätta om detta för någon. Lita på det. Allra minst ska han låta Olga ana vad som förefallet, sade förstinnan.
Ni har hört kapitel 27, del 3 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.